Vi ska läsa den evangelietext som är föreslagen för den här söndagen, och jag tycker vi står upp tillsammans då. Den är från Matteus kapitel 15. Matteus kapitel 15. Och från vers 21. Jesus, han har lämnat det vanliga området där han brukar vara, judarnas område, och kommit till Tyrus och Sidon. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyrus och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Det gick hans lärjungar fram och bad honom: säg åt henne att ge sig iväg, hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon. Men hundarna äter ju smulorna som faller ner från deras herras bord. Då sa Jesus till henne: kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Varsågod och sitt. Hur många av er har sett en del av skid-SM? Har ni det? Ja. Sa jag. VM naturligtvis. Skid-VM i Falun. Ja, det var ni med. Ni vakna. Jättebra. Ja. Alltså, jag har ju själv imponerats av den kämpaglöd som finns hos killarna och tjejerna. Inte minst i det svenska laget. Även om kanske det norska laget är ju en pinne högre naturligtvis. Jag läste bland annat om Johan Olsson. Månaderna före VM har han legat i hård träning. Han har varit borta från familjen. Och efter en tid av sjukdom så har han tränat och tränat med en envishet som inte är av denna världen. Alltså, vilken kämpe! Trots motstånd i kroppen så gav han inte upp. Och när det verkligen gällde var han bäst. Och frågan är hur det går i eftermiddag. Det ska bli spännande att se, eller hur? Idag är temat den kämpande tron. Det finns något som heter trons vila också. Och jag tror att det är utgångspunkten. Den här barnsliga förtröstan på far i himlen. Bibeln talar mycket om det. Till exempel, lyssna på vad David säger i Psaltaren: jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin mors famn. Jag tycker det är en underbar bild på trons vila. Och det är utgångspunkten. Alltså, Gud tar hand om mig. Men det finns också trons brottningskamp. Och jag är säker på att du också har fått uppleva den från tid till tid. Och det är det som är fokus idag och som vi möter i de här båda texterna som vi har läst. Jakob, som, om vi tar nästa bild där, han stod inför sitt livs allra svåraste stund där vid Jabboks vad. Han hade bedragit sin bror, han hade snuvat honom på förstfödslorätten. Och nu skulle han möta brorsan igen efter 20 år borta hos morbror Laban i ett annat land. Och det är helt klart när vi läser det var en livrädd Jakob som hade fått höra att hans bror Esau kom emot honom med 400 beväpnade män. Och Jakob anade: nu är hämnden nära för allt jag har gjort. Nu är min sista stund kommen. Och när Jakob där på natten hade fört över hela sin stora familj och allt han ägde på andra sidan Jabboks vad, så läser vi att då stannade han där. Och där på natten så brottades en man med honom. Och det visade sig vara Gud själv. Inom parentes så tror jag personligen att alla de här olika tillfällena i GT, då människor möter Gud i mänsklig gestalt, så är det Jesus före inkarnationen som uppenbarar sig på olika sätt, den andra personen i treenigheten. När morgonen gryder så säger mannen som brottas med Jakob: släpp mig. Och Jakob vägrar. Och så kommer han med sin bön: jag släpper det inte med mindre att jag får din välsignelse. Och det får han. Han får Guds välsignelse. Han får ett nytt namn. Ska inte heta Jakob längre, bedragaren. Nu ska det heta Israel, han som har kämpat med Gud och med människor vunnit seger. Men så händer någonting annat också där. Gud ger Jakob ett slag på höften så att den går ur led. Och så läser vi: efter det så haltade Jakob. Och jag tror att Gud ville säga med det: nu kan du inte springa ifrån din bror längre, även om du hade tänkt det. Nu måste du lita 100% helt och fullt på mig och inte på dig själv som du har gjort hittills i ditt liv. Alltså, Jakobs kämpande tro ledde ju inte till att problemet flyttade på sig. Men Jakob själv förändrades och han kunde möta sitt livs svåraste ögonblick ödmjukare. Inte så självsäker, men med en ny förtröstan. Gud själv var med honom. Han skulle bära honom och skydda honom i allt det svåra som han skulle få möta. En av Svenska kyrkans präster, Carl Johan Amilon, som är präst i Täby, berättar i sin reflektion kring den här texten något som jag tycker är intressant. Han tar upp Desmond Tutus berättelse om Nelson Mandela. Och där frågar han sig: varför måste Nelson Mandela vara på Robben Island i 27 långa år i fängelse? Vilket enormt slöseri egentligen. 27 långa år, till synes bortkastade. Nej, säger Desmond Tutu som har skrivit det här. De åren var inte bortkastade. De var nödvändiga för att Nelson Mandela skulle bli den ledare han blev. Det var hans jabboksvad. Där brottades han med Gud. Där fick han liksom ett slag på höften. Och där blev han den mjuka ledare som lärde ett helt folk försoning. Och som enade en nation som annars hade slitits i stycken. Han blev en ödmjuk och mogen förkämpe för förlåtelse och försoning. Det hände någonting i kampen. Den andra texten som vi läst, den är egentligen lika dramatisk. Jesus är med sina lärjungar i trakten kring Tyros och Sidon. Alltså, han är utanför judarnas område, i de föraktade hedningarnas område. Strax innan har Jesus suckat över fariseerna som byggde murar runt sin tro, som var mer intresserade av regler än av liv. Där fanns ingen kämpande tro, bara ett tydligt regelverk som stirrade sig blinda på det yttre. Men där utanför Israel, utanför liksom den tidens kyrka, i en allt annat än from kontext, så möter Jesus en kämpande tro hos en envis kananeisk kvinna. Fariseerna, de hade vägrat att tro på Jesus, men hon har redan förstått vem han är. Jesus, Herre Davids son, ropar hon. Jag vet att du är Messias, den vi väntar på. Och jag vet att du har makten över allt. Du har också makt över allt det onda som just nu plågar min dotter. Förbarma dig över mig. Och precis som Jakob vid Jabboks vad, så får hon inget svar med en gång. Det blev en trons brottningskamp där för kvinnan. Vad hände? Jesus är tyst. Han svarar inte ett ord. En märklig tystnad. Det är inte ofta Jesus är tyst när människor ropar på honom. Men här är han det. Vad är det för en slags tystnad? Är det att han inte bryr sig? Senare ser vi, jo men visst gör han det. Jag tror att det är en uppmuntrande, uppmanande tystnad. Hur ivrig är du? Hur gärna vill du ha svar? Och kvinnan, hon ger inte upp. Till slut kommer hon fram, faller ner för Jesu fötter Och så utspelar sig den här märkliga dialogen som du och jag har lite svårt att förstå idag. Vi ska komma till det lite senare. Jag återkommer till det sen. Just nu vill jag bara att du ska se den här kvinnans envishet. Hon ger inte upp. Hon släpper inte Jesus. Förrän han har välsignat henne. Ja, det är egentligen nästa bild som vi är inne på här nu. Hon släpper inte Jesus förrän han har välsignat henne. Förrän han har svarat på hennes bön. Och till slut så får hon precis det hon vill. När man läser evangelierna så är det två gånger som Jesus berömmer människor för deras tro. Det här är en gång. Och en annan gång är det en hövitsman, också en icke-jude, som kom och ville att Jesus skulle bota hans tjänare. Och Jesus gör det. Två stycken som var liksom utanför, men det är de som Jesus berömmer för deras tro. Lärjungarna som liksom hela tiden var tillsammans med honom, ofta förebår Jesus dem. Varför tvivlar ni? Varför har ni så liten tro? Men här säger han, och kvinna, din tro är stor, ske dig som du vill. Ofta tror jag den här kämpande tron finns där du och jag minst av allt väntar den. Och jag skulle vilja peka på två viktiga lärdomar som du och jag kan ta med oss från de här berättelserna. Det första är det här: ge inte upp. Därför att precis som Jakob, precis som den här kvinnan, så får du och jag ibland brottas med Gud i våra liv och i vår bön. Det kan handla om bördor som vi bär på. Ibland brottas vi med tvivel, med mörker, med sjukdom och annat. Eller hur? Visst var det en härlig bild här med Emmy här med ryggsäcken och stenarna som låg där. En bild som jag tror inte bara för barnen utan kan tala till oss alla. Och kanske det är så att din ryggsäck är fylld av de där tunga, tunga stenarna. Jag kan tänka mig att den kananeiska kvinnan, hon hade gråtit och gråtit i dagar, i månader och år över sin demonbesatta dotter. Att se sitt barn brytas ner dag efter dag, det måste vara fruktansvärt. Och när hon till slut får höra att Jesus är där, ja, men då kan hon inte vänta längre och ingenting stoppar henne. Hon kommer, hon ges inte, för hon har fått ett svar. Och visst kan det vara så i ditt och mitt liv, det finns många varför. Så mycket som vi inte förstår. Jag gillar den här sången som Ingrid hade valt. Alltså, det är så mycket som vi inte fattar. Tron är brottsjön piska, tron är höstens stormars lit i allt som är. Tron är du mitt i kampen är hotad och skyddslös. Tron är rädd och ensam du med din smärta går. Tron är något brister och livet blir mörkt och kallt. Och så vidare. En fantastisk sång, som en av de här nya sångerna som vi lär oss. Visst är det så i livet? Visst är det så i livet? Och kanske att vi lite oftare behöver dela den här trons brottningskamp med varandra. Det är inte alltid så lätt. Det är tufft ibland. Men budskapet till oss är: ge inte upp, utan fortsätt att be. Vänd dig till Gud i din nöd. Var envis. Och kanske det här är ett tilltal till just dig som sitter här idag. Det kanske finns i ditt inre en förtvivlan. Gud är tyst. Han har lämnat mig och nu orkar jag inte bära den börda jag har. Och då är, tror jag, Guds ord till dig idag: ge inte upp. Ge inte upp trots hans tystnad. Fortsätt att ropa, fortsätt att be. Han gillar det. Ett annat ord från Psaltaren säger så här: jag väntar på Herren. Psalm 130. Jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, hos Herren finns nåd och makten att befria. Ge inte upp, fortsätt att ropa. Och jag hade inte tänkt säga det först, men jag tänker också på, det är inte bara din och min kamp, utan jag kan inte låta bli också att tänka på våra syskons kamp i Syrien och norra Irak idag. En kamp som är så mycket, mycket svårare. Jag läste en kommentar till det här, alla de här som har förts bort, ni vet, av ISIS nu. Familjen med sina barn. Och så stod det i den här kommentaren: idag, så varje dag på kvällarna så pratar mödrarna med sina barn. Och vad är det de lär dem? Det kan hända en dag att vi blir gripna, att vi förs bort. Det kan hända en dag att vi måste stå upp för vår tro så mycket så att vi måste dö. Och då, ge inte upp. Fortsätt och bekänn Jesus, för en dag ska vi mötas igen. De lär sina barn att möta lidandet. Och så stod det, här i väst kanske vi lär våra barn det senaste dataspelet eller cykla eller något annat kul. Där får våra trossyskon lära sina barn, vad gör vi när vi blir gripna? Och därför så tänker jag, vi behöver be för våra trossyskon. Där har vi verkligen en kämpande tro. En kämpande tro mot alla odds. Ge inte upp. Så tror jag det är en lärdom till i det här som vi ska ta till oss. Och det är nästa här. Vidga din horisont, riv murar. Det är en annan viktig lärdom här. Därför att det är så lätt att vi fastnar i våra invanda sammanhang och inte se den kämpande tron bland människorna där ute, bland de som inte är som vi. Det finns ett starkt missionsperspektiv i den här texten om den kananeiska kvinnan. Jesus är utanför det invanda området. Han är på bortaplan hos människor som är av en annan nation, en annan kultur, helt annorlunda. Och han vill lära sina lärjungar någonting. Därför att lärjungarna och judarna på Jesus tid, de ville ha Gud för sig själva. Hedningar betraktade som hundar, som bara var skapade för helvetet och inte hade något med Guds utvalda folk att göra. Här möter Jesus en av dem i ett område som ingen renlärig jude ville beträda. Och lärjungarna, de säger, skynda dig att skicka bort henne, hon är bara till besvär. För dem var hon ett irritationsmoment. Och dessutom hade Jesus faktiskt kommit dit för att han var trött och behövde vila. Inte för att möta besvärliga människor igen. Och då utspelar sig det här märkliga samtalet, där man kan tro vid första anblicken att Jesus är rasist, precis som de flesta andra judar. Det är ju nästan som man sätter i halsen när man läser vad Jesus svarar kvinnan. Först säger han, jag har inte blivit utsänd till några andra än de förlorade fåren av Israels folk. Heja Jesus, en sann nationalist. Och sen, det är inte rätt att ta brödet och kasta det åt hundarna. Bra, det satte du åt henne. Var Jesus halvrasist, frågar sig Torsten Åhman retoriskt i sina tankar inför helgens text. Ja, man kan ju tro det. Men av utgången förstår vi att han hade ett helt annat syfte. För det första så använde han inte det vanliga nedlåtande ordet för hedningar, för hund, nämligen ordet kusin som de hade. Den här använde han ett annat ord, kunarios. Och det var ett kärvänligt ord för en knähund, en sällskapshund som var en del av familjen och som fick vara med även vid måltiderna och gärna åt upp smulorna som föll från bordet. För det andra så fick kvinnan till slut det hon bad om. Och dessutom det här berömmet som Jesus hade reserverat bara för två personer i hela evangelierna. Den här kvinnan och hedningen som också var hövitsman. Din tro är stor. Nej, det var ingen rasism som gjorde att Jesus inte svarade först. Han prövade hennes tro. Hon fick kämpa. Och Torsten Åhman påminner också där om Israels folk som gick genom Röda havet. Han säger, många har ju åkt båt däröver. Ja, det glömmer man snart. Men Israels folk som fick passera genom havet Och den kamp det innebar, den långa vägen där, det gjorde någonting. Kampen gör någonting, den tar djupt i oss. De påminner sig gång på gång om det som hände. Och det stärkte deras tro, det stärkte deras förtröstan på Gud. Det var ingen lättköpt sak det här. Och jag tror det gällde säkert den här kvinnan också. Hon fick det nog inte så lätt som ensam troende där uppe. Men hon hade kämpat sig till ett bönesvar. Och det skulle bära henne genom alla prövningar. Kvinnan gick därifrån med lätta steg. Lärjungarna lärde sig något viktigt. Att inte bygga murar. Utan snarare att riva dem. Och att se människor också där de finns. Att se människor utanför deras invanda gränser. Att Guds rike är så mycket större än den egna nationen. Och det här förbereder de för det missionsuppdrag som de fick senare. Att låta evangeliet spränga gränser till alla folk. Avslutningsvis, som sagt, var Jesus halvrasist, frågade sig Torsten Åhman. Och han svarade med tydligt nej. Och jag skulle vilja provocera lite. Jag tror faran är snarare att du och jag blir lite halvrasister. Att vi värnar så mycket om vårt eget att vi inte ser utanför våra egna gränser. Att vi inte ser främlingen som bor mitt ibland oss. Att vi ibland blir så helnöjda med en helsvensk etnisk församling mitt i ett multikulturellt samhälle. Ja, jag provocerar lite grann. Men vi behöver den här kämpade ton som ser människor var de än finns. Som ser människor från alla de nationer som finns också här i vårt samhälle och här i vår kommun. Och längta efter att ton också ska bli deras. Och jag tror att det finns många kananeiska kvinnor där ute. Många som sträcker sig och verkligen i sitt inre ropar: Jesus, hjälp mig, förbarma dig över mig. Och jag tror att Gud vill leda oss till de här mötena. Där vi medvetet är med och skapar nya mötesplatser, precis som Jesus gjorde. Och se människor i deras nöd. För det är väl just det som församlingen är till för. Eller hur? Ska vi be. Herre, jag tackar dig att du möter med oss i vår nöd, också när tron kan vara svag, också när smärtan är stor. Herre, de gånger när vi tycker att du är tyst, där himlen kan upplevas tyst och stängd, och vi kommer där med våra stenar och inte vet vad ska jag göra av det. Tack Herre att även om du låter oss kämpa ibland, så är du nära. Och tack för att du vill välsigna, du vill möta med oss, precis som du mötte Jakob, precis som du mötte den här kvinnan. Tack för att du vill möta med oss alla. Men tack för att du också vill öppna våra ögon, vidga vår horisont, hjälpa oss att bryta ner murar, så att vi ser människor runt omkring oss. Att vi inte liksom bara håller oss i det invanda, utan att vi vågar gå ut på okänd mark, på andra planhalvor, och möta människor runt omkring oss och se den kamp som finns där och hjälpa människor fram till dig. Herre, låt oss få vara med om det som församling, som individer. Jag ber så i Jesu namn. Amen.